Podplay.
Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Den här veckan försöker vi oss på det omöjliga, att reda ut riksdagens pensionsbråk. Dessutom om Centerpartiets historiska vägval som höll i ett par timmar i alla fall. Häng med om du kan. Tiden går, det är redan tisdagen den 14 juni och dags för det 35:e sammanträdet här i politikrummet. Jag heter som vanligt Viktor Bartkron och med mig idag Helena Gissén.
Hej.
Minns du när den här podden brukade handla om NATO?
Ja, det känns som väldigt länge sedan. Och lite sorgligt tänkte jag på i morse faktiskt, så är det ju faktiskt så att själva kriget sjunker undan ur ens medvetande efterhand, eller hur?
Det kan vara så, i alla fall i det politiska medvetandet. Märkligt nog får vi säga, eftersom bara igår så var Magdalena Andersson ute och rodde på Harpsund igen. Den här gången med NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg. Och man pratade då förstås om den svenska ansökan och dess krångliga väg förbi den turkiska presidenten och regeringen. Det här hade ju såklart varit en alldeles enorm sak för några veckor sedan. Nu försvann det lite grann i den allmänna villervallan i svensk politik, som inte visar några som helst tendenser på att vilja ta sommarlov.
Nej, alltså igår så var det ju verkligen så att den eviga frågan om pensionerna för de så kallat sämst ställda pensionärerna tog över fullständigt.
Ja, till slut gjorde den det. Den har puttrat där en längre tid kan man minst sagt säga. Och det är ju en väldigt tur att just du, Helena, är med just här, just idag. Du är ju en av de få i Sverige som har lyckats följa den här processen faktiskt ända från början och närmare än de flesta. Om vi ändå ska försöka sätta in våra normalintresserade lyssnare i det här, och gärna mig också. Var ska vi börja? Vi kanske ska börja redan i november då.
Ja, alltså detta har blivit en följetong utan slut och jag vill bara en liten reservation där. Att jag har följt det innebär inte att jag har förstått allting, för att det har varit fruktansvärt krångligt, inte bara igår utan även tidigare, att förstå alla turer i detta.
Vi gör vårt bästa.
Då i november i alla fall, då skulle ju Magdalena Andersson väljas till ny statsminister av en väldigt jämn riksdag, och hon köpte ju då den politiska vilden Amineh Kakabaves röst genom ett avtal om stöd till kurder i Syrien, medan Vänsterpartiet, som hon också ville ha stöd av då, krävde kraftigt höjda lägsta pensioner alltså för att släppa fram Andersson.
Och det här satt ju väldigt långt inne. Det förhandlades ju in på kvällen före omröstningen skulle äga rum. Och en anledning till att det var så här besvärligt var ju att Centerpartiet på den här tiden tyckte att varje form av vänsterpartistisk inblandning i svensk politik var oacceptabel. Och uppgörelsen ledde ju också till att Centern drog tillbaka sitt stöd för budgeten då. Men det är åtminstone delvis en annan historia.
Ja, precis. Socialdemokraterna var ju egentligen inte heller särskilt sugna på det här, men Magdalena Andersson gav ju med sig då kort innan hon skulle väljas, och så småningom så skulle då det här förslaget utformas, och redan där tog det ju lite...
Det hade man då inte hunnit med under nattmanglingen kvällen för statsministeromröstningen.
Nej, det var bara en liten servettskiss kan man säga. Mm. Men redan där så tog det ju då lite stopp för oss som försökte förstå det här så kallade garantitillägget, som sen Vänsterpartiet döpte till Norsi-tillägget. Jag pratade då med de flesta inblandade men lyckades faktiskt inte riktigt förstå själva modellen för den här reformen, och det gjorde egentligen ingen annan heller då.
Nej, men man var bra på det med vignetteringen. Norsi-tillägget satte sig verkligen, och jag tror att det nästan exempellöst framgångsrika spinnet kan vi tillskriva. Jag tror att Ali Esbati, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesman, var först, men många kände sig manade att hugga på den.
Precis, han var ute och twittrade där. Men det där förslaget i alla fall, det sågades ju då av olika experter, bland annat Pensionsmyndighetens generaldirektör. Han hamnade ju i öppet bråk då med sin styrelse, eftersom han i myndighetens remissvar till regeringen ville avstyrka hela förslaget, och så långt ville då inte den före detta vänsterpartisten som är ordförande i Pensionsmyndighetens styrelse. Hon ville inte gå så långt, och då blev det en kontrovers av det. Men trots all den här kritiken så gick ju ändå regeringen vidare och hoppades ju länge på stöd från Sverigedemokraterna, som ju också absolut vill höja de här lägsta pensionerna.
Och det var ju en av många spännande turer under den här mandatperioden. Alltså hur snabbt det gick från en regering byggd på det så kallade januariavtalet, vars grundpoäng nästan hela poäng skulle vissa säga var att utestänga ytterkantspartierna. Från det till en regering byggd på en vänsterpartistisk reform som behövde stöd från Sverigedemokraterna. Och det var ju särskilt spännande eftersom det i grund och botten var samma regering. En socialdemokratisk ministär med eller utan Miljöpartiet.
Det är ju en paradox kan man säga. Men då var det ju så här att Sverigedemokraterna i sin tur istället gjorde upp med sina kompisar på högersidan, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, om ett annat pensionsförslag som bland annat då har ett större avstånd i pengar räknat mellan de som har jobbat hela livet och de som inte har jobbat alls. Och då fanns det ju plötsligt för regeringen bara Centerpartiet kvar att hoppas på om det här så kallade Nooshi-tillägget skulle gå igenom. Men de gillade ju heller inte förslaget och absolut inte stödja en sån vänsterreform. De skrev till och med en motion till riksdagen om att man måste avslå det här Nooshi-tillägget då.
Och mot bakgrunden från november, ganska logiskt då med tanke på att man avstod att rösta på en budget där det här inte var med hänvisning egentligen till att den här dealen hade gjorts.
Ja.
Nu handlar det om en budget där det faktiskt är med.
Ja, hur konstigt skulle inte det vara om man skulle rösta på den då? Det
kan man tycka, men svensk politik är det föränderligas konst. Eller,
men då fanns det ju inte så mycket för Centerpartiet att välja på. Därför att alternativet var ju att de än en gång, precis som i höstas då, skulle släppa fram högersidans budget med deras pensionsförslag som ju då var framdrivet av Sverigedemokraterna. Så att det var ju ett val verkligen mellan pest och kolera för dem.
Och nu är vi inne i modern tid kan man säga, alltså de senaste dagarna, och det är nu det blir snurrigt på riktigt.
Ja.
Om det inte var tillräckligt tidigare.
Det kan man ju säga, för att då har ju Centerpartiet försökt att hitta en centerpartistisk mittenlösning i allt det här. De har krävt en massa möten i pensionsgruppen som också har blivit av, och där sitter ju inte de avskydda partierna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, med. Så det var ju en stor förhoppning från Centerpartiets sida att man där skulle göra upp om en kompromiss.
Pensionsgruppen, vi påpekar det många gånger i den här podden, men det är ändå rimligt. Det är alltså de borgerliga partierna, den gamla alliansen och Socialdemokraterna. Och det har varit ett slags väktarråd för att det inte ska bli valkonflikt om pensionsnivåer i svensk politik.
Nej, exakt. Och den här gruppen hade då 7-8 möten, men det blev ju ingenting av det. Och enligt uppgift och våra källor så blev det ju till slut någon slags desperation över alltihopa. Och i torsdag så skulle då finansutskottet egentligen ha slutjusterat budgetbehandlingen. Det är ju i vårändringsbudgetarna då, eller vårändringsbudgeten, som det här pensionsförslaget skulle ingå. Men då vädjade Centerpartiet om att skjuta upp alltihopa ytterligare dagar, och det gick alla med på.
Och då sköt man upp det till igår måndag.
Ja, precis. Och väldigt sent på söndagskvällen i förrgår alltså, så lyckades då Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet till slut komma överens om en kompromiss som då ska ge 1 000 kronor brutto nu till vissa pensionärer. Lite sämre än Vänsterpartiet hade tänkt sig, men de är ju ändå jätteglada att det till slut blir en sån här höjning.
Och då undrar man ju förstås, hur gick detta till? Centerpartiet vill ju inte prata med Vänsterpartiet. Att inte prata med något av de så kallade ytterkantspartierna är väl till och med något av Centerpartiets politiska raison d'être, i alla fall fram till förra veckan. Hur gick detta till, undrar man då rent formellt?
Ja, de pratade inte med varandra helt enkelt.
Naturligtvis.
Nej, utan, och det var ju då till Vänsterpartiets fortsatta irritation, utan det här skedde via ombud. Bland annat ska ju då den ansvariga ministern i sammanhanget, Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister, ha varit en av de som pratade dels med Vänsterpartiet separat och sen gick till Centerpartiet och berättade vad Vänsterpartiet hade sagt och sen tillbaka. Och så höll den här pingpongmatchen tydligen på då. Det går alltså inte för Centerpartiet att sitta vid samma bord som Vänsterpartiet och diskutera. Men hur som helst då, den här kompromissen som till slut landade sent, vad jag förstår, i söndagskväll, den presenterades igår morse,
måndag
tidigt.
Alltså.
Måndag morgon, just det, med buller och bång. Och Centerpartiet höll också en presskonferens där de berättade då att de var med på noterna.
Och då var det stora rubriker och historiskt och jättebra, alla var glada.
Men ja, men bara några timmar senare så stoppades då hela det här upplägget av högeroppositionen och, får man väl säga, också av kanslipersonalen i riksdagen, därför att det bröt mot regelverket att kasta in ett kompromissförslag så i 11:e timmen som inte var behandlat och sådär. Så att ja, hela den här hanteringen är ju faktiskt otroligt pinsam.
Och då ska vi säga att det stoppades alltså genom att i finansutskottet så har de fyra partierna i högeroppositionen majoritet.
Just det.
Så är utskottsplatserna fördelade. Det motsvarar inte riktigt majoriteten i kammaren. Som Nej. Vi för övrigt inte riktigt vet hur den ligger till. Eftersom, eftersom de fyra partierna som står bakom den nya kompromissen har 174 mandat och hoppas på en politisk vilde. Och motståndarsidan har 173 och hoppas också på en politisk vilde.
Ja.
Ingen vet riktigt. Pinsamt säger du. Vem är den största syndaren? Kan man säga det?
Jag vet inte. Det är ju bara så konstigt hanterat alltihopa. Det måste man ju säga. Det är ju oskickligt att det ska bli på det här sättet.
Och vad gör man nu?
Ja, nu råder ju då febril aktivitet för att den här kompromissen ändå på något sätt ska bli verklighet. Och vår kollega Thomas Nordenskjöld, han skriver just nu idag tisdag att Finansdepartementet förbereder ännu en extra ändringsbudget. Så enligt experterna då så kan det bli så här nu att regeringen drar tillbaka sitt eget ursprungliga budgetförslag som egentligen skulle upp till votering imorgon och lägga sig mot då högeroppositionens pensionsförslag. Men att de då drar tillbaka det och sen så faller då det här högerförslaget i slutvoteringen och morgondagens...
Det blir alltså ingen budget imorgon?
Nej, det blir ingen budget.
Du röstar nej till det enda förslaget?
Ja, ja. Och sen ska då regeringen lägga fram ett nytt, en ny ändringsbudget med det här kompromissförslaget i. Och då dröjer ju det ytterligare några dagar för då ska det hanteras och behandlas och riksdagens sommaruppehåll skjuts fram och så. Men det kan ju hända och det är helt acceptabelt. Men ja, sammanfattningsvis ett politiskt fiasko.
En bra och koncis sammanfattning får vi säga. När vi spelar in den här podden så är klockan strax efter ett på tisdags eftermiddagen. Det kan med andra ord ha hänt precis vad som helst när ni lyssnar på den när det gäller frågan om framtidens svenska pensioner, bara så vi har det sagt. Ett sidospår till detta som mycket väl på lite längre sikt kan vara huvudspåret. Det är ju det andra som Centerpartiet sa igår morse måndag vid sin presskonferens. Lite i en bisats 12 minuter in i presskonferensen eller någonting sånt, nämligen att man nu faktiskt avsåg att rösta på regeringens budget. Det här kan ju tyckas vara ett väldigt litet steg, särskilt när man då har varit med och förhandlat om saker som ingår i budgeten, men det har suttit väldigt, väldigt, väldigt långt in och komma fram till en sån slutsats för Centerpartiet ändå.
Ja, det kan man verkligen säga. I höstas till exempel så släppte de ju fram Magdalena Andersson, men fällde då hennes budget och då hänvisade de till praxis, nämligen att man röstar på sitt eget förslag och sen lägger man ner sina röster och det slutade ju då med att de släppte fram höger oppositionens budget. Det där resulterade ju en extremt rörig dag. Ännu rörigare faktiskt än igår. Då blev det ju så att Miljöpartiet hoppade av regeringen i raseri. Magdalena Andersson fick avgå som statsminister innan hon ens hade tillträtt. Och då var ju poängen att Centern ville hålla en slags mittenkurs. Men deras väljare gillade ju inte det alls och utan opinionssiffrorna började sjunka. Nu har man tänkt om då.
Ja, man skulle väl, kan man säga, se hela den här. Det är ju såklart, pensioner är ingen liten fråga.
Nej.
Men det hade gått att lösa det här förmodligen på ett smidigare sätt om det inte var för att det här till väldigt stor del egentligen handlar om att Centerpartiet vill hitta en ursäkt för att faktiskt rösta på regeringens budget den här gången.
Ja.
Därför att man känner sig så illa tvungen att göra det av hänsyn till sina utsikter i höstens val. Mot bakgrund av det du just sa. Vi har ju sett en vikande trend under en längre tid för Centerpartiet som tycks hänga samman med att man inte har stöttat Socialdemokraterna i den utsträckning som väljarna vill.
Precis.
Och det här beslutet, beskedet igår, oavsett hur pensionsfrågan landar, så det får ju potentiellt stora effekter. Det som faktiskt här har hänt är alltså att den socialdemokratiska regeringen har lyckats lägga fram en budget som alla tre stödpartierna, Miljöpartiet finns ju i detta också även om det är lätt att glömma, men de är också med på tåget. Alla tre stödpartierna kan faktiskt tänka sig att rösta på den här budgeten och har för avsikt att göra det. Och det har man ju tidigare inte varit i närheten av, får jag säga då. Och problemet med det är att Centerpartiet har vägrat att ha samröre med Vänsterpartiet. Annie Lööf påstår, som du har varit inne på tidigare Helena, att man fortfarande inte har något sånt samröre. Men den lilla teatern har ju ingen större praktisk betydelse. betydelse givet att man uppenbarligen kan förhandla med mellanhänder.
Nej, exakt hur det går till och vem som pratar med vem, det är ju inte särskilt viktigt om man bara kan få ihop sitt regeringsunderlag så att det röstar rätt i riksdagen. Och från socialdemokratiskt håll var man ju såklart väldigt nöjda med det här. Vår poddkollega Thomas Nordenskjöld, han pratade igår med olika regeringskällor då, som var helt eld och lågor och som menade att regeringsfrågan i och med det här var löst för de rödgrönas del, och det ligger väl någonting i det.
Ja, det var ju faktiskt många som var glada över det här igår. Egentligen alla utom en del centerpartister, och vi kommer nog återkomma till det. För det har ju varit ett önskemål från, kan vi säga, hela det politiska fältet exklusive C, att Centerpartiet ska sluta blockera den blockpolitik som alla andra vill ha och välja sida. Vänsterpartiet var ju glada, det har vi redan varit inne på. De ser ju det här som ett stort genombrott. De är kanske inte jätteintresserade av att sitta vid samma bord som Annie Lööf, men de är desto mer intresserade av att Centern kan rösta på deras politik, vilket de uppenbarligen kan. Men även högern verkade ju väldigt uppiggad av det här, ska jag säga. Det har ju varit ett genomgående tema den här mandatperioden, att högeroppositionen på olika sätt har försökt att avslöja Centerpartiet som ett stödparti till S. Man har liksom, ja, kan man inte få dem så ska man i alla fall ha dem mot sig, tycks resonemanget har gått. Och i botten finns väl något antagande här om att centerväljarna, när detta avslöjas, att Centerpartiet är ett stödparti till S, kommer att uppleva sig lurade och då komma hem till högern. Eller något sånt.
Mm, men det är inte mycket som tyder på att det är fallet egentligen, va? Eller hur?
Nej, jag tycker inte heller det. Det är ju så att de flesta data talar ju faktiskt ett annat språk. Mm. Alltså Statistiska centralbyråns stora partisympatimätning kom ju här i veckan som gick, tror jag. Ja, någon vecka sedan ungefär. Mm. Den visar ju att numera har ju 43%, nästan hälften av centerväljarna, har Socialdemokraterna som sitt nästa parti. Det är fler än vad som har något av de borgerliga partierna sammantaget. 8 av 10 ungefär centerväljare har förtroende för Magdalena Andersson. Och redan i vintras var det en väldigt tydlig majoritet av centerväljarna, över 60%, som ville ha Magdalena Andersson som statsminister, medan bara en tiondel föredrog Ulf Kristersson. Förra sommaren, nu pratar vi alltså 2021, så visade en undersökning från DN Ipsos att det föredragna regeringssamarbetet för centerväljare av ett antal olika alternativ man ställdes inför, det var ett som innehöll Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Fler föredrog detta än vad som föredrog ett som innehöll Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Plus att Centerpartiet själva mäter hela tiden, och då visade sig alltid då att den fråga som kommer på första eller andra plats i prioritetsordning för deras väljare är motståndet mot Sverigedemokraterna. Så de vet ju vad de gör.
Absolut, men det är bara intressant. Jag tror inte att de här siffrorna riktigt har sjunkit in hos övriga högern. Jag tycker man hela tiden får bilden att tunga röster tror att det finns en väldigt stor potential i centerväljargruppen, att nu ska de, när Centerpartiet avslöjats som ett vänsterparti, så ska de komma hem.
Det är nog en missuppfattning, ja.
Det tycks vara det. Alltså det jag vill ändå, jag måste upprepa det där med förra sommarens mätning. Det är alltså fler föredrog ett samarbete med SVMP än vad som föredrog den gamla alliansen. Sverigedemokraterna var inte ens med där. Man ville ändå gå åt vänster. Och vi har ju också sett vad vi ändå tycker jag kan tolka som ett facit i opinionsmätningarna. Centerpartiets stöd, det överlevde januariavtalet. Det till och med stärktes under tiden det gällde. Man har inte sett några negativa effekter när man har röstat fram socialdemokratiska statsministrar. Däremot har man ju haft en nedåtgående trend sedan förra sommaren ungefär. Och då händer det ju grejer.
Ja, just det. Det var ju när januariavtalet föll, då började ju siffrorna sjunka lite, men sen så gick det ju ganska snabbt ut för också när Centerpartiet fällde budgeten, regeringens budget i höstas. Så att nu är de ju nere på 5-6% i mätningen.
Ja, man ska alltid akta sig för att extrapolera kurvor för långt, men det är klart, fortsätter den utveckling man haft det senaste halvåret, då kan det bli ett riktigt rysarval för Center. Så det är klart att de har varit väldigt angelägna om att förändra omständigheterna här.
Det pratas ju om en tilltagande panik faktiskt också i partiet.
Ja, det gör det.
Ja, alltså det, och det förstår man ju. Det finns en oro helt klart. Mm. Och den har naturligtvis också spelat in i det här ställningstagandet som de har gjort nu.
Vi får väl se om den tiondel av centerväljarna som vill ha en moderat statsminister kanske börjar röra på sig i detta. Det är inte jättemånga. Men det är klart, varje röst räknas i ett jämnt val. Högern hoppas väl också att det här ska vara något slags intern ögonöppnare i Centerpartiet och att det någonstans finns ett hopp om uppror från det egentliga borgerliga partiet som Centern då förutsätts vara. Jag är inte så säker på att det stämmer, eller det finns väl delar som drar åt det hållet, men det finns väl också en del som tyder på att dagens partiledning med Annie Lööf, Martin Ådahl, Micke Arthursson, Anders W. Jonsson och de som har styrt partiet de senaste åren och som har blivit högerns hackkycklingar, att de kanske snarare har varit ett borgerligt värn i ett centerparti som de senaste 8 åren har lockat till sig medlemmar som kanske inte alls är lika förankrade i en marknadsliberal idétradition, eller hur man nu ska säga. Jag vet inte, det finns olika tendenser här.
Ja, det ska ju bli väldigt intressant att se vad det blir för generationsväxling framåt egentligen. För att man ska ju också komma ihåg att de som är ungdomar i partiet och aktiva nu, centerstudenter till exempel, de röstade ju emot sidbytet från alliansen till Socialdemokraterna när det begav sig. Och de är ju ofta lite mera höger helt enkelt. Igår såg jag att SUF-ordföranden twittrade till exempel att det absolut inte är partiets roll att rösta igenom vänsterbudget, alltså man inte har varit med och förhandlat själv då. Och många unga centerpartister, har vi ju pratat om tidigare här, med lite Timbro-koppling sådär, som har jobbat som funktionärer och i personalen på Centerpartiet, har ju lämnat på senare tid. Så att,
jag har sett flera arga meningsutbyten i internetforum, som ja, vi kan kalla Twitter,
ja,
mellan yngre centerpartister och företrädare för riksdagsgruppen med en väldigt hård ton här då, där de yngre är väldigt kritisk till att man drar in SD i en fråga som inte någonstans har med någon nationalistisk politik att göra. Det är några hundralappar i pension hit eller dit. Och, men det är klart, det är olika utgångspunkter, och det är, frågan är väl hur stor den, liksom, den tendensen i partiet egentligen är. Vi får väl se.
Ja, men det är ju en intressant motsättning, och nu håller ju locket på att flyga av en debatt som har varit nedtryckt i 4 år kan man ju säga. Man undrar ju om de ens själva vet egentligen var det här landar när det är klart.
Nej, man kan ju spekulera bara. Det är ju lite intressanta parallella utvecklingar här. Där, medan det notoriskt inbördeskäblande liberalerna håller på att bli något slags framgångskult i total enighet runt frälsaren Johan Persson, så håller istället den gamla framgångskulten och personkulten Centerpartiet på att bli de nya liberalerna. Kanske. Outgrundliga är och vägarna i den så kallade politiska mitten.
Jag tror att det är en bit dit. Alltså, i alla fall så finns det ju inga tecken på sådär riktigt öppna konvulsioner ännu.
Bortanför Twitter,
ja, bortsett strider från
mellan ungdomsförbund och riksdagsgrupp. Då.
Ja, precis. Alltså, de som inte gillar den här vänstersvängen, de finns ju naturligtvis. De är ju ganska många, tror jag. Och de finns ju även i partistyrelsen och riksdagsgruppen och sådär vidare. Men de verkar ju i alla fall än så länge knyta näven i fickan ganska mycket. De svarar åtminstone inte i telefon när vi ringer.
De har inte blivit folkpartister fullt ut, för då svarar man alltid telefon eller så ringer man själv.
Exakt.
Ja, nästa vecka är det midsommar. Vi är tillbaka strax före det, tisdagen den 21 juni. Då har det säkert hänt ännu fler saker i politiken som absolut ingen kunde förutsäga. Så lyssna då också för säkerhets skull. Tack för idag, Helena Gissén.
Tack så mycket.
Tack till er som lyssnade på Politikrummet den här veckan. Jag heter Viktor Bartkron. Tack, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.